prata.
Men jag vill ha manus.
Ja.
I den här veckans Skolsverige som du hittar på skolsverige.com och på iTunes så kommer vi att prata om ledarskap i klassrummet. Vi kommer också att prata om bedömning av engelska nationella provet år 9. Vi kommer att prata om Bo Janssons utspel om moderna språk från fjärde klass och SVTs nya tv-serie Hashtag.
Det här är Skolsverige.
Hör du, Jakob, har du haft...
Hör du, Karin?
Ja, har du haft en bra vecka?
Ja, den här veckan går fort. Men jag får säga att den har varit bra.
Mm.
Det är ju den här tiden på året när liksom man ser slutet någonstans. Jag som lärare ser slutet. Idag inledde jag sista matematikområdet med mina elever. Fick passa mig för att säga till dem att det är sista området. För du vet, börjar de se slutet, då checkar de ut och så då blir det bara jobbigare. Så att den grejen, det hände. Igår hade jag första mötet inför för att börja planera verksamhet för nästa år. Där man sätter sig ner med kollegor och säger, vad ska vi göra nästa år? Det är ganska intressanta processer, båda de två. Så att, jag tycker det har varit en bra vecka. Och du då?
Nej, men jag är lite så också. Det slog mig nu för att vi går in i NP, nationella prov, år 1. Mm. År 2. År 3 skrev jag i höstas. Så att det är lugnt. Sen har år 2 en uppgift också som de ska göra. Och sen har jag ju haft VFU-studenter.
Ja,
5 veckor. Så att de går nu in och liksom ska samla in sitt bedömningsmaterial och lite sådär.
Men det är roligt.
Men du, den här podden, den funkar ju faktiskt så att vi kör ju lite korta nyheter, lite spaningar. Sen har vi ett tema som denna veckan är ledarskap i klassrummet och så avslutar vi med en elevkrönika, eller hur?
Så är det alltid.
Ja, kanske. Vi ändrar det någon gång.
Jupp. Du, jag var i en diskussion på Twitter häromdagen. Men det här var inte en diskussion så mycket som att jag lärde mig något nytt. Det var det som var liksom den grejen. Och det som var, det handlade om nationella proven i högstadiet och framförallt inom engelska. Och det är ju verkligen inte ett område som jag har koll på för att jag jobbar inte på högstadiet mest därför. Jag kollade lite på nationella proven i år 6 i matematik. Men liksom det är det. Och min bild har varit så här, för jag har jobbat med nationella proven i år 3. I många år och flera år. Och de har inte funnits i många år. Och sen så har jag kollat lite på nationella prov i år 6 och tänkte så, ja men högstadiet är alltid bättre. Det är lite vassare, det är en smartare bedömning så. I år 3 så är det fortfarande så att du ska ha ett visst antal poäng på varje delprov liksom. För att det är så okej. Medan i år 6 är det så att man visar olika kvaliteter som räknas upp inom olika förmågor. Så ska du ha fått ett visst antal kvalitetspoäng inom varje liksom förmåga. Sammanräknat av alla delproven så du kan visa samma kvalitet flera gånger under olika delprov och det räknas ihop och man kompenserar för dagsform. Det är liksom smart på ett annat sätt.
Matteprovet då?
Ja, man gör en sammanvägning som är liksom en intellektuell beskrivning av vad den här personen kan. Vilket man inte kan säga om nationella proven och det. Och då tänkte jag så här, smart, bra att det är bra på högstadiet för du är ändå betyg och så här seriösa grejer. Då visade det sig att nationella proven i engelska i högstadiet är verkligen inte på samma sätt. Alltså det är helt sjukt. För det första, visste de där att man har så här, A, eller plus och minus betyg? Alltså, man kan få E plus, E minus, D plus, D minus, ja. C plus, C minus. Du kan inte få några B plus eller B minus och inte eller A plus eller A minus. Helt sjukt. Det är helt orimligt. För det första, för de mellanstegen ska inte finnas. Och det finns ingen som beskriver vad som är skillnaden mellan ett E plus och ett D minus. Vilket känns som att det är en liten skillnad. Det är inte intellektuellt. Sen, det sjukaste av allt, och där måste du förklara för mig, du som förstår bättre än vad jag förstår. Varför är det så att man på slutet ska räkna ihop alltihopa till en bokstav som sammanfattar hela grejen? Du får liksom, du ska skriva ett omdöme som jag säger, Karin, du har fått D på nationella proven i engelska i år 9. Och jag förstår inte det för mitt liv, för att vi betygsätter inte nationella proven och betygen ska inte vara samma sak som nationella proven. Och det enda som händer är att man säger till elever, du har det här betyget, fast du har inte det betyget, för man får göra en sak på nationella proven så de inte får göra kunskapskraven. Man får nämligen kvitta bort om du har haft en dålig dag. Säg att du skriver F på ett delprov. Och så kan du ha liksom E på allting annat. Då kan du få E i nationella proven. Och då går eleven hem och tänker, ah, gött, jag har E, grattis, jag har E, jag fick E på den nationella proven. Sen kommer du till slutet på terminen och så får du F i alla fall. För att du kan inte det du ska kunna. Alltså, vad är värdet av det? Vad är grejen med det? Alltså, kolla, nationella provet har två syften. Dels kan det vara att man ska sammanfatta liksom vad elever kan. Eller så kan det vara att man ska sammanfatta hur bra skolsystemet är. Ingen av de två bedömningarna tjänar på att jag sammanräknar alla mina elevers delprov till ett gemensamt omdöme. För det omdömet är inte bra nog för att eleven ska veta vad den kan. Eller vad jag ska veta vad eleven kan. Det är inte heller bra nog för att mäta systemet.
Nej, men alltså, Jakob, det här är det här, du belyser ju någonting som är fantastiskt, som vi har ju brottats med intellektuellt hur länge som helst, för att det är ju hjärndött.
Jag förstår inte den här grejen.
Nej, alltså, men vi har ju samma sak i svenskan år ett. Mm. Men då får du ju göra precis det som du inte får göra i sammanvägningen av betyget.
Mm.
Nämligen att skriver du F på det skriftliga, så kan du ju fortfarande få ett D-betyg.
Det är det jag säger, och det är det som är helt...
Ja, och då blir man så här att man tänker att det då är en kompensation.
Vadå, för de hittar på sina egna regler?
Ja, men det är ju det man undrar. Och nationella provet i engelska, det är ju ett skämt i vårt arbetsrum. För jag har ju engelska lärare som jag jobbar med, engelska lärare. Som, och det här, nu fick vi D-. Och så tänker man att D- har vi väl ändå...
Men jag förstår inte för mitt liv varför man gör nationella prov som avviker från betygssystemet. Det är helt... Det finns ingen logik. Jo, okej, okay, alltså, jag kan förstå poängen med att det inte behöver likna samma betygskriterier som vanligt, för att när man gör ett prov en gång, ett delprov en gång, så säger inte det någonting om vad elever egentligen kan. Alltså, vi vet av forskningen att så här, men du behöver göra samma prover 4, 5, 6 gånger för att mäta, liksom, för att kompensera bara för dagsformen. Och då, om vi inte har tid att göra det, bara, om vi bara gör det en gång, ja, då kanske det ska påverka lite grann bedömningen. Men då borde det vara på det sättet att man inte har massa minus och plus grejer. Och det borde innebära att man aldrig någonsin räknar ihop det, för du vill inte ha en prognos, du har typ det här. Det är inte så vi ska kommunicera med elever. Det vi ska kommunicera med elever är att de här delproven gick det bra på. De här delproven, där behöver du bli bättre. Punkt.
Ja, och
säger du sen efteråt, ah, fast nu har du också förresten kanske ett D. Den bryr sig inte det minsta vad du sa innan då.
Nej, och det är inte bara det, förstår du. För att det finns en annan sak. För sen kommer skolinspektionen. Och så tittar de så här. Mm. Kolla här, den här eleven har fått det på nationella provet. Varför fick den inte det i slutbetyg?
Det är därför. Det är därför man gör samma räkning, bara för att bli liksom skolinspektionen. Och så får man kritik för att det avviker från betygssättningen och nationella proven. När man införde nationella proven och man gick från centralprov till nationella prov, då var det precis tvärtom. Då sa man redan innan med sig gått in där. Fy fan för de skolorna som bara kopierar av nationella proven och sätter det som betyg. Mm. För då gör inte ni ett jobb. Varje fråga på nationella provet kostar det snitt 100 000 kronor.
Ja.
Och jag kan inte förstå det. Men uppenbarligen behöver vi lägga mer pengar, för att det här är inte bra nog.
Alternativt byta institutioner som gör det. För att de har ju gått i samma ledband och gjort de här proven i, ja, i massor med år. Och jag tror att vi kanske skulle bara byta en institution och så får någon annan tänka.
Vi lägger ut det på entreprenad så får manpower ta hand om det.
Ja!
Du, apropå saker du lägger ut på entreprenad. Nej, det är inte alls. En legendariskt dålig övergång. Bo Jansson, som är ordförande för Lärarnas Riksförbund än så länge.
Någon månad till.
Han skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet. Mm. Vi lägger den på vår hemsida om man inte orkar googla Bo Jansson moderna språk år 4. För han har ett förslag, eller de har ett förslag, Lärarnas Riksförbund. Aha. Att man borde ha moderna språk från årskurs 4.
Aha, okay.
Det borde vara obligatoriskt på högstadiet, det trodde jag att det var. Mm. Och så tänker de så här, vi borde erbjuda det här från årskurs 4. Vad får du, spontant, vad får du för idéer av det förslaget?
Min första tanke är att min son, jag får bara den bilden av när han satt på sitt utvecklingssamtal år 2, så sa, frågade om vad vill du utveckla, så då skrev han att han ville utveckla sin franska.
Kolla på den här bilden, det är från en SVT-artikel. Jag lägger den också på vår hemsida. Det är en stockbild med liksom en klassisk från bara i klassrum. Så är det en tjej som sitter med huvudet i händerna och bara ser ut som att läraren har dratt fram någonting grymt olämpligt. Jag vet inte. En parentes. Jag får exakt som är det. Det tänker jag säga. Jag vet många elever i mellanstadiet och äldre som vill lära sig nya språk.
Mm.
Absolut. Jag vet många. De jag jobbar med kanske inte representativa för hela Sverige. För de är bäst. Men ändå. Annars så tänker jag säga de är intresserade av det. Men min poäng är att skulle man läsa samma språk i 4, 5, 6, 7, 8, 9, skulle man lära sig flera olika språk, skulle man Det var någon som föreslog att man borde börja med ett språk i årskurs 4, sen lägger man till ett språk i högstadiet. Hur många språk som man lär sig samtidigt, jag vet inte.
Men de läser väl för fan engelska, eller förlåt, svor jag nu? Ja, kan man göra om man
på ett sätt tänker jag inte sant. På ett sätt tänker jag så här, jag har nog inte pallat läsa samma språk i 1, 2, 3, 4, 5, 6 år.
jag är tröttnat
på vägen, tror jag. Det är det ena. Och det andra är, skulle man ha samma språk? Finns det någon mening med att ha samma språk som alltså de här bra, franska, spanska, tyska?
Nej, men alltså saken är ju den så här, jag kan ju bli sån här. Men det här är ju bara rent subjektiv tanke. Att jag blir skitimponerad när man liksom läser gamla romaner från början på 1900-talet, 1910, 1920, när de kan, jag jobbar som Rysslandskorrespondent och då lärde jag mig ryska på 2 månader och så pratade de det. Eller de kunde franska, tyska, ryska, de kunde så här 7-8 språk, Edith Södergran, Hjalma Söderberg, de kunde ju liksom det. Mm. Skithäftigt. Men samtidigt så vet jag ju att jag slet ju med min tyska i 6 år. Och jag kan fortfarande säga ich habe mein Handschuhe verloren. Mm. Och det var ungefär det som fastnade på 6 år. Mm. Det känns ju liksom, eftersom det finns ingen del i mig där jag har användning för min tyska. Nej. Mer än just när jag ska säga roliga meningar, alternativt när vi åker igenom Tyskland. Däremot så kan jag ju använda mig av min kunskap i hur ett språk är uppbyggt i svenska. När jag är i Italien, för att då kan jag formulera italienska meningar, för jag förstår hur man måste liksom, jag måste ha ett verb, jag måste ha ett, så jag blir lite sådär i dagens samhälle där vi pratar mycket alltså behöver vi alla de här språken?
Det är verkligen en bra fråga, och behöver man med teknikens utveckling, behöver man lära sig 7-8 språk då? Nej, antagligen inte, alltså det finns ingen mening med det överhuvudtaget. Det är hårdare, men det finns i alla fall inget självändamål nödvändigtvis att kunna det.
Och det här är liksom, kul att kunna det.
Alltså, motivet bakom Tyskland för exempel, att det är en av Sveriges största exportländer. Men då är det så jämte Norge, Danmark och Finland och sådana länder. Så då tänker jag, då borde vi lära oss de nordiska språken mycket seriösare.
All kunskap är bra kunskap, så.
Det är kanske det. Ja. Hur som helst, moderna språk från de 4, det är ett intressant förslag. Jag gillar idén.
Kanske. På ett sätt, men jag har lite körigt när det blir så här obligatoriskt. För jag hade det jättekörigt med min engelska när jag gick i 4:an. Hade det så körigt?
Nej, men grejen är att det skulle vara obligatoriskt från högstadiet.
Det blir säkert bra.
Vi tar och rullar vidare. Du, det här steg jag aldrig talat om det överhuvudtaget.
Jag har sett det här idag, för att det är nämligen så att hashtag är en tv-serie som är gjort på SVT, gjord här i Göteborg, med mina elever i huvudrollerna.
Så det här är reklam vi pratar om, Karin?
Nej, inte riktigt. Jag har 3 elever som spelar ledande roller i den.
Men vad är det för serie? Varför borde jag se den?
Varför du borde se den är för att den handlar om Instagram-proven. Den bygger på de här, kommer du ihåg Instagram?
Ja.
Och näthat och hur kultur. Och jag tänker kanske inte du som har lite koll på, men har man inte riktigt liksom hur kidsen hänger på sociala medier och hur det faktiskt, hur fort det går och den här diskussionen. Jag tror
är att det här någon sån här varningsgrej liksom för att skrämma skiten på?
Nej.
Sen jag är lite kritisk i det här sättet.
Nej, jag tror snarare att det här med ungdomskultur och den kulturen som råder bland våra ungdomar, att vi behöver liksom, det här är ju naturligtvis en SVT-serie och den försöker ju naturligtvis och hit och dit. Jag vet inte hur autentiskt det är, men jag tror ändå att den appellerar på alltså näthat, hur det kan gå, hur fort ett drev kan starta även bland kidsen, och att det kan vara, alltså de är 14 minuter långa, man kan visa ett sånt och diskutera det, tänker jag.
Men heter hashtag, finns på SVT Play, gissar jag.
Jajamän.
Värt att kolla in.
Ja, men det är det.
Och se vad som händer. Även det här ligger på en hemsida om du vill gå in och kolla på det.
Ja. Bara så.
Yep.
Men jag tror att det är en bra diskussion.
Det är absolut, det är en jättebra grej om man lyckas fånga det bra, att ha det som utgångspunkt. Det är lite orolig för, som sagt, att det blir så här skrämselpropaganda grejer. Och det är inte för att så, utan det är mest för att det känns som att så här, när man gör tv för allmänhet så känns det som att man spelar på de grejerna. Men jag har inte sett en enda sekund av det.
Men jag tänker, Jakob, att du fick i läxa nu att se 2 avsnitt av det här.
Japp.
Japp.
Och så tar vi en diskussion om det nästa vecka.
Jajamän.
Mm, det blir fint.
Mm, skriv upp det nu.
Ja, jag skriver hashtag. Hashtag, så det är hashtag.
Hörru du, jag har ju VFU-student just nu.
Precis.
Och jag blev idag intervjuad av mina VFU-are.
Det är ju trevligt.
Ja, vi kallar dem kandidater på den här skolan.
För det ska låta lite finare, lite mer gammaldags, lite snofsigare.
Ja, men det är roligt att vara kandidat.
Har du pratat med kandidaten? Nej, jag kallar mina studenter vid förnamn.
Ja, det gör jag också. Men de hade en fråga om deras tema just nu är ledarskap och bedömning i en kombination. Det som de ställde ju då frågan, hur visar du ett gott ledarskap i klassrummet? Vad tänker du att det är?
Mm, bra fråga. Ja? Tar man kaffe alltså mellan två lektioner?
Ja, och alltså, ja, men precis,
du förstår, oj, en lektion.
Nej, men vi hade någon timme där på oss att prata om detta. Men då är ju frågan, vad tänker du? Vad är ett bra ledarskap för dig?
Jag orkar inte med den frågan. Vad är ett bra ledarskap för dig? Grejen är så att när man är lärare så finns det alltid en maktobalans med elever. Och det ska vara så. Man är anställd för att vara den som bestämmer över dem. Alltså det är lite så faktiskt i grunden. Och det funkar bara om man gör sig förtjänt av det. Och jag tänker att processen att göra sig förtjänt av att få bestämma över dem, det är det som är ledarskapet i klassrummet. Och att sen förvalta det naturligtvis.
Det var väldigt bra formulerat tycker jag.
Jag tänker att det är så. Det kanske låter elakt att man jobbar med att bestämma över människor, men det är typ det vi håller på med.
Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju klart så här att man pratar om att vi ska ta kommando i klassrummet, att vi ska bestämma. Och det är ju så att läraren måste bestämma.
Ja, och jag menar, vi satte det så här. Här är lärarbladsinnehåll, vi ska ta dem hit. Och de är här och vi ska ta dem över dit bort. Och det kan man liksom inte göra utan att bestämma med folk. Det är det som är ledarskapet. Och att liksom, om vill man undvika att tvinga folk, för det är en ganska dålig form av ledarskap, så tänker jag att man behöver ju ha lite smartare tekniker. Och det är kanske det som är det godare ledarskapet. Så tänker jag, vad tänker du är ledarskap? Vad sa du till dina studenter?
Nej, men jag pratade lite om, alltså, jag tror ju att ledarskap och relation, jag går ju tillbaka till lite, alltså, jag ska ju bestämma lite, jag formulerade det inte så snyggt som du formulerade det, men jag känner igen det, att om jag ska kunna bestämma över dem, om jag ska kunna ta bra beslut, så måste jag ju också uppmärksamma var och en och liksom känna dem och veta vart, liksom, vad var och en är, för annars så kan jag inte fatta goda, kloka beslut. Jag måste, lika väl som jag måste vara väldigt väl förtrogen med läroplanen, så måste jag ju också vara väldigt väl förtrogen med dem. Annars precis kan jag ju inte leda dem. Och då kommer de börja snapchatta och kasta mobiler på varandra eller på så här.
Yep. Visste du att man kan ringa i Snapchat?
Nej.
Det hände mig idag. Vi var ute på jag hade planerat en lektion för att lära mina elever avstånd mellan planeter. Så vi var ute och promenerade och gick och så. Det var jättebra, gjort för kartan och så. Så ringer några elever ett tag på Snapchat. Skulle man gå den här vägen eller? nej, gå tillbaka och ring mig när du kommit hit. Och så ska jag visa dig vägen. Apropå Snapchat på lektioner, det är en bra grej. Annars hade jag haft problem.
Men det visar också ditt ledarskap, tänker jag.
På vilket sätt då? Nej, du kan komma inte undan med det. Det här måste du faktiskt förklara.
Det visar att de är trygga med dig som lärare. Att de kan ringa dig. Mm. Att du kommer inte ge dem skit för att de använder sina mobiler. De kan ringa dig och ta reda på. Och de är trygga med att du kommer att guida dem rätt.
Och vet du vad? Det är också för att jag är den enda de har numret till på det sättet. Jag är den enda de har kontaktvägar till. De har inte kunnat ringa sin mentor för de har ingen kontaktuppgifter till sin mentor. De har inte kunnat ringa någon annan på skolan för de har ingen kontaktuppgifter till dem heller. Apropå det här med ledarskap och gränser. Man pratar alltid så här, vi ska inte gå och bli för privata. Vi måste hålla lite sig och så professionalitet.
Men det handlar ju inte om att inte kunna få kontakt med sin lärare. Skulle
du lämna ut din mobilnummer till dina elever?
Absolut.
Ja, du gör det. Men tror du att de flesta lärare... Nu har vi, det är typ tredje eller fjärde avsnittet, inte på rad, som vi har någons motorcykel. Där är den nya motorcykelporten. Välkommen till...
Ja. Nej, men just här, jag lämnar ut. Jag lämnar ut mitt mobilnummer. Men däremot så... Och det gjorde jag inte alltid för. Men jag orkar faktiskt inte ha flera stycken olika mobilnummer. Nej. Utan då hade jag en för elever och en. Men faktum är att de respekterar. Det är jättetydligt. Ni ringer inte mig där och där. Utan om det inte är någonting. Däremot, för ni har andra kanaler. Vi har ju liksom en chattfunktion på deras... Liksom, vi har Snapchat och vi har Instagram. Och vi har massa saker. Där kan ni kontakta mig. Och sen kan ni ju ringa om det är något på riktigt. Där vi måste prata.
Precis, men jag menar det finns, jag tror att de absolut flesta lärarna ändå fortfarande inte gör såna grejer.
Nej.
För att man har en gammal tradition av liksom vad som är professionellt, vad som inte är professionellt. Och jag tror att om man inte låter det förändras över tid med teknikutveckling, med kulturutveckling, med vad det är och så, så gör man sig bara sig själv till en sämre lärare. Det är en konkret yttring av varför de ringer mig, de här eleverna som går till sig, inte någon annan. Det är också en konkret yttring av att det betyder inte jättemycket att de kan göra det, för att de ringer aldrig mig annars, de stör aldrig mig annars.
Nej, men det handlar ju också om att du har varit tydlig med när man gör det.
Nej, det har inte varit.
Ja, men det har du ju på ditt sätt. Jo, men det har du ju visst det. Har du inte?
Nej, jag tror inte.
Jo, men jag tror att du har liksom...
Vi har byggt upp en relation, jag tror precis tänker och det vill vara där. Men jag tänker också att det handlar om att man måste anpassa sin tid. Alltså, det vet vi om hela arbetslivet överhuvudtaget. Det går från att vara en plats till att vara en aktivitet. Mm. Och det måste även läraryrket vara. Och det handlar inte om att vi undervisar människor överallt. Det handlar inte om att jag går fram till spårvagnen och bara dö, nu ska jag berätta för dig om det här. Det är inte så det funkar, utan det handlar ju om att det är just det relationsarbetet och liksom ledarskapet som blir utanför vilka ramar som finns. Och det är jättelätt att lösa faktiskt. Vi har massa tid till sånt.
Ja, och jag tänker att du i ditt ledarskap har visat dem att det är okej att kontakta dig när det gäller det här och det här och det här. För att det här handlar om skolan och du är helt intresserad av det. Men sen tror jag också att du visar både fysiskt och liksom med kroppsspråk och med när du svarar och sådär, när de går över gränsen.
Ja, absolut. Det är väldigt självklart. Och jag tänker att man måste få ha de processerna där man upptäcker det. För man kan inte bara liksom... Ja, men den här klyschan att vara professionell men inte privat. Jag har aldrig förstått den grejen. Jag har aldrig kunnat landa den grejen. För att det är så här... Det känns som att det bara är tomma ord.
Mm, ja.
Det känns som att det är tomma ord för att liksom så här... Det enda riktigt effektiva undervisningsverktyget jag har är mig själv.
Absolut. Men däremot, vad jag berättar för mina elever har jag ju funderat över. Mm. Vad är det jag berättar? Vad är det jag, liksom, jag använder mig själv jättemycket i min undervisning.
Ja,
men vad jag berättar för dem, vilka gränser jag har, vad jag tycker är okej. Mm. Alltså jag har ju vuxna elever. Nu tycker de att jag ska gå på balen med dem.
Mm.
Det tycker inte jag.
Nej.
För att där finns det alkohol. Och jag tycker att det är ett problem.
Ja.
Alltså för då blir det för privat. Däremot så kan jag gå på studentfesten när de har tagit studenten med dem. En liten stund för att sen går jag hem. För att just det är professionellt.
Jo, men sådana gränsdragningar har vi med alla människor i min poäng.
Ja.
Du måste ha det med din man också. Det är saker du inte skulle säga till honom. Eller, tänker jag. Vi ska inte ta just det exemplet. Men säg dina föräldrar då, för exempel. Det finns saker du inte diskuterar med dina föräldrar. Är du inte privat med dem då? Har du en professionell relation till dina föräldrar? Nej, då har du inte.
Nej.
Och det är därför jag tänker att den gränsdragningen bara, vi har gränsdragningar. Nej, det handlar om att liksom att vara professionell är att också kunna vara privat på ett smart sätt.
Ja.
Och då funkar inte den här grejen med att vi ska vara professionella men inte privata, för det är bara bullshit. Det är det som skapar lärare som aldrig delar med sig av någonting. Det är det som skapar lärare som bara står där framme och tjötar och som liksom inte betyder någonting för sina elever.
Ja, för samtidigt så tror jag ju att man måste kunna få vara lärare och inte dela med sig om saker.
Nej.
Nej.
Du behöver inte dela med dig om vad som helst. Du behöver inte dela med dig om allting. Men jag tror att går du inte in i din undervisning med dig själv som verktyg, då kanske du inte ska vara det. Jag vet, det är säkert skitmånga människor som matar mig för det. Jag bryr mig inte jättemycket om det.
När jag var ny lärare så gick jag in i rollen att lära känna dem så mycket att jag liksom blev oerhört engagerad i deras problematik hemma och deras liksom olika bekymmer. Men inte på den måten, alltså jag behöver veta det. Jag behöver veta om det är någon som har, liksom, har det körigt hemma, någon som har ont om pengar, någon som, alltså sådana saker. Om jag är studiehandledare behöver jag definitivt veta det. Men det är inte mitt jobb att lösa det.
Nej.
Och det tänkte jag i början att det var mitt jobb. Och det, vilket gjorde att jag förlorade mig i liksom min relation till eleverna istället för att ha min ledarskapsroll. Att fine, ni är här men vi ska hit. Och nu har du dem och de här bekymren men vi ska fortfarande hit. Men jag kan å andra sidan...
Men du tappar fokus på uppdraget.
Ja, men lite så. Men å andra sidan så är det ju lika mycket fokus. Jag har nämligen försökt att vara åt andra hållet. Att bara prata om Rousseau. när vi skulle prata om Rousseau och skita i vad de hade för bekymmer med liksom att...
Det är lätt att man hamnar där när man har för bråttom. Det säger jag lite utlämnande, men det är ju jättelätt att man liksom tappar bort det där och blir så här, ah, men jag har inte 10 minuter nu, jag bryr mig inte om det.
Nej,
och det är så här, det är inte riktigt den responsen man behöver ge just då.
Nej, och då är man ju en ganska dålig ledare om jag säger att nu pratar vi om Rousseau här och nu gör vi som jag bestämt för att det har jag bestämt.
Man kan göra det inom, alltså så här, om man bygger upp tillräckligt. Det finns ju forskning om det här med liksom undervisningsrelationer och så, där man introducerar tankar som typ relationskapital. Där man kan tänka att så här, om du liksom har jobbat upp tillräckligt säkra relationer sedan tidigare, då har du råd att göra det lite grann. Men inte hur som helst, inte med vem som helst och inte under vilka förutsättningar som helst.
Nej, men precis. Och framförallt inte konsekvent.
Nej. Men det är intressant överhuvudtaget att dina studenter kommer ut och börjar fråga så här, hur gör man när man är en god ledare? Vad är gott ledarskap för dig? För det antyder ju någonstans att deras högskolelärare tänker att så här, gå ut och fråga era handledare och lyssna på dem.
Ja.
Och då tänker jag så här, är det tänkt att man ska liksom bara kopiera dem? Kan man göra så? Är det någonting så här, du måste gå in i dig själv och utvecklas? Eller är det så här, du kan gå ut och bara skriva av någon och bara, okej, då gör jag sådär som Karin. Ja, okej, fint. Då, nu är jag är en Karin 2. vad tror du om det? Alltså, funkar det? Kanske.
Ja, men alltså, så här, jag tror ju att man kan titta på vem är en bra ledare? Vem leder bra? Mm. Vem tar kommando på ett bra sätt? Och så kan man...
Men hur gör man för att härma det? Det måste ju vara att man tar jättekonkreta saker och förstår tanken bakom. Förstår man tanken bakom och sen härmar metoden, då kan du kopiera just inslaget.
Ja, fast jag tänker så här då, Jakob. Jag tror inte att ett ledarskap egentligen kommer enkom av en metod.
Nej, självklart inte.
Men jag tror att vi tror det ibland. Jag tror att den här utredda mobillådan är någon form av idé om att stärka ett ledarskap i skolan.
För det är bara metoden att inte förhållningssättet bakom. Men har du bara förhållningssättet, om vi bara pratar förhållningssättet och aldrig pratar om konkret man gör, så missar vi också någonting i hur vi förmedlar saker vidare.
Absolut.
Man behöver pendla mellan det, för att elever, då kanske jag, för att jag undervisar yngre elever som inte har kommit lika långt i sin utveckling. Men för dem är konkreta uttryck superviktigt för er.
Ja, men jag tror också det. Jag tror ju tydlighet till exempel för elever att förklara vad är det jag menar. Mm. Att vara tydlig med till exempel vart jag ska ta dem. Vilken resa vi ska ut på. Jag är också noga med att ju mer jag kan att verkligen plugga, och det var jag verkligen, alltså att kunna det jag ska undervisa om, för att ju tryggare jag är i det, desto tryggare jag är jag om det ballar ur. Alltså när eleverna ställer knäppa frågor, för då har jag ju kontroll. Mitt ledarskap har ju också en väldigt stor betydelse av vad jag får för stöd utav, alltså dels samhället och dels det här man pratar om förtroende, att man ska ha förtroende för lärarkåren. Det är klart att...
Men inte det politiskt prat. Jo, inte det är ganska tomt egentligen.
Ja, fast å andra sidan, om jag inte har, om inte man litar på mig när man sitter och säger, när Anders Borg, som jag satt och sa att mattelärare sitter och håller varandra handen och sjunger Kumbaya på mattelärare.
Ja, just det.
Är du med? Det gör ju att när den matteläraren som hade tänkt att säga, nu ska vi ha ett samtal kring matte, vi ska inte räkna matte längre. Mm. Det förtroendet för honom, om samhället har suttit och skrattat så Och då blir det ju...
Vi ska säga för tydligt skull att det finns precis lika många vänsterpolitiker som är exakt lika dumma i huvudet när de kommer till skolan.
Absolut.
Det är inte vänster höger.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Men vad jag menar är att det sabbar ledarskapet i skolan. När man sitter och gör så och skrattar hö och att lärare gör sådana. Det gör att när du går in i klassrummet och ska prova en ny grej så behöver du förtroende i det.
Ja, visst. Man kanske känner sig lite särskild överhuvudtaget, och det påverkar hela diskussionen, för det blir lättare att man som lärare går i försvar istället för att förstå att här finns det egentligen en intressant poäng. Alltså i diskussioner överhuvudtaget allmänt, och det är särskilt så av politikerna. Men annars tror jag egentligen inte riktigt att det är en politikergrej. Snarare som att har man chefer, förvaltningschefer, liksom har man andra chefer, så rektorer och så, som inte liksom litar på lärarna eller som inte tar sitt ansvar för att liksom stärka lärarnas roll. Det kan, tror jag, ha större effekt på liksom det som händer i klassrummet i termer av ledarskap. För det är närmare.
Ja, det tror jag också. Men jag tror faktiskt att det har det. Jag vet att det har effekt om ett samhälle litar på sin lärarkår eller inte. Om jag har en bra chef som säger ja till mig. Jag tänker, jag vill ju att min chef ska säga ja när jag kommer med skitbra idéer. Mm. Jag vill att min chef ska uppmuntra mig. Jag vill att min chef ska se mig. Jag vill att min chef ska liksom... För då blir jag bra.
Mm.
Och då tänker jag att sån ska jag ju vara mot mina elever också. Jag skulle säga ja till deras fantastiska idéer. Jag hade en sån, och nu när de kom och sa att så här, vi vill läsa pojkarna som roman istället för vad du var nu hade föreslagit. Något förmodligen inget bra. Och då att kunna då säga så här, ja det gör vi. Och sen kunna gå till bibliotekarien och säga att nu har vi bestämt att vi vill läsa pojkarna. Kan du köpa in 30 ex av den?
Mm.
Och han bara klärar det med, och vi bestämmer att den här klassen är faktiskt värda det. De får, vi köper in dem. Och att det på en vecka löser sig. Det gör jättemycket för den klassen. Det gör skitmycket för mitt ledarskap. I att de liksom litar på mig och att de fick bestämma. Och att de har förtroende för mig. Men det gör också en sak för mig som lärare. Att min chef faktiskt säger, fine, vi köper in dem där. För det är en kedja i det.
Ja, såklart. Såklart.
Att hon blir ju bättre om hon har förtroende från sin chef.
Precis, men jag tror inte man ska blanda upp förtroende och säga ja. För att man kan gå till varje chef som säger nej av bra orsaker också.
Ja, men av bra orsaker, absolut. Men att uppmuntra och...
Ja, men precis. Och som i grunden ändå litar på sina lärare. Det är väl ganska självklart egentligen.
Men det är klart att man måste kunna säga nej också. Det gör ju jag också.
För det är en viktig poäng i det. Jag kommer till insikt att jag vill egentligen inte ha en chef som säger ja till allting.
Men allting jag säger vill jag ha.
Ja, precis, exakt. Det är precis den grejen. Det är precis den grejen som ändå är så. Ja. För det är klart att det finns en koppling mellan det, och det är klart att liksom alltså, chefers inställning till sina underhuggare på något sätt, där vi är längst ner i den hierarkin, för så är det. Det påverkar ju naturligtvis den verksamheten vi kan genomföra.
Jag tror så här, Jakob.
Men alltså, Karin, jag har en fråga. Ledarskap i klassrummet, varför blir alltid det så himla flummigt?
Ja, men jag tror så här, Jakob, när vi har haft det här samtalet. Och jag tänker att man egentligen borde vara väldigt konkret när det handlar om ledarskap i klassrummet. Och det finns sådana här ledarskapskurser och vi pratar mycket om ledarskap.
Eller hur? Alla andra branscher är så himla mycket mer konkreta med ledarskap än vad vi är.
Ja, samtidigt som de inte är det. För att man säger att bra chefer, de ska ha 1 miljon i fallskärm för då blir de bra. Ja, men varför är de bra? Varför? Alltså,
handlar... Fast det är väl inte kontentan av alla ledarskapsutbildningar. Det måste ju finnas andra ledarskapsutbildningar också.
Ja, men jag tror ju egentligen att det handlar om att vara trygg i sig själv och att vara påläst och veta vart man är på väg. Och veta vilka man har framför sig.
Är det där formativa, vart vi ska, vart du är och hur vi kommer dit?
Ja, så tänker jag.
Ja, kanske.
Och så det du sa i början.
Vad var det? Jo, det där med att man får förtroende att bestämma över människor. Processerna för... Var deprimerande någonstans att den bästa meningen jag sagt i den här podden var den första meningen jag sagt. Så har du kommit så långt. Tipsar dina vänner om att du bara kan stänga av efter typ några minuter. Nej, men jag tror att jag får återkoppla till det vi pratade om förra veckan. För det finns någonting i det. Förra veckan gjorde vi ett avsnitt som handlade om bortglömt. Saker man glömmer bort när man lär sig och så. Och vad forskningen visar, och jag vill betona det igen för vi fick lite skit för avsnittet, är att liksom är det relevant för dig? Är det praktiskt användbart för dig? Om det sker i en kontext som betyder någonting för dig så kommer du glömma mindre. Det vet man. Eller så. Och då tänker jag att så här, en lärare som du har stort förtroende för finns inom den ramen av vad som är relevant. Medan en lärare som du inte har högst förtroende för, den bara snackar massa skit. Alltså, oavsett hur bra den läraren egentligen är så kommer eleven sitta där och bara nu tjötar han igen. Det här har jag ju ingenting för. Tiden är slut, vi ska lämna över till en elevkrönikör. Gå gärna in på en hemsida och kommentera där. Gå in och fyll
i. På det, Jakob, bara,
gör det.
Du vet.
Ja. Gör det. Gå in och fyll i det här formuläret om du vill vara med. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott, hej!
Hej.
Jag heter Elias och jag är ledsen för mitt schema, fel närvaro i schemat. Alla andra elever har fått rätt närvaro i schemat, men jag har inte fått rätt schema. Så fortfarande känner jag mig förfyllt. Så jag tycker inte det är bra. Jag vill att rektorn på skolan ska fixa mitt schema. Min åsikt är att jag vill ha rätt närvaro i schemat. Schemat är fel och då blir det fel närvaro. Min första argument är om jag inte fått rätt närvaro, lärare tror att jag är sjuk, så jag vill inte att lärare tror att jag är sjuk när jag inte är sjuk. Den andra argumenten är att om jag fått fel närvaro får jag inte CSN för att skolan drar tillbaka CSN. Och den tredje argumenten är att om jag får mycket frånvaro kanske jag inte får betyg eftersom jag vill få betyg för att kunna klara min ämne. Annars kan jag inte klara mina uppgifter som jag får på lektionen. Så jag vill ha rätt närvaro i mitt schema från en missnöjd elev.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.